Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Magnus Frid och Sheila Arnell. Magnus och Sheila undervisar tillsammans i yoga och meditation. Magnus Frid är utbildad inom yoga, mindfulness och meditation. Han har också studerat indologi med inriktning på tibetansk kultur. Och han har skrivit den underbara boken Att vara stilla när allt skyndar. Sheila Arnell har gått yoga teacher training och undervisar i hatha yoga och yin yoga. Hon undervisar bland annat tonåringar och unga kvinnor i yoga och meditation. Och deras mission det är att skapa utrymme för vila och stillhet i vardagens stress och larm. Att vara snäll mot sig själv och andra. Rörelse, aktivitet, vila, stillhet, det är vad de brinner för. Och i slutet av det här programmet så kommer det att komma en andningsövning av Sheila och en guidad meditation utav Magnus. Så jag kommer att lägga in i avsnittstexten en länk till deras podd som heter About Yoga and Meditation, heter deras podd. Och om ni går in i deras podd så kommer ni att hitta en del korta avsnitt som är just guidade meditationer eller andningsövningar. Så den rekommenderar jag verkligen. Det här är ett superhärligt avsnitt. Varmt välkomna till Så in i själen. Nu sitter jag alltså här hos Magnus Frid och Sheila Arnell på ert kontor i Gamla stan, mitt mot slottet.
Vi kallar det för slottet. Välkommen till slottet.
Jag är på slottet nu. Ja. Vet de på slottet om att det här är egentligen slottet?
Vi har bjudit in dem, men de har inte dykt upp än. Så att fram tills det att de kommer och tycker annat så har du kommit till slottet.
Det är bara triumf som får kungen till värvet.
Ja, det har han ju fått.
Ja, just det.
Kristoffer. Ja. Med det där efternamnet så får man vad man vill.
Precis. Han satt också i Gamla stan. Jag vet inte om han är kvar där eller om han har bytt lokaler.
Mm. Var det så att kungen sa trevlig midsommar?
Sa han det? Jag lyssnade
på nationaldagen
inte.
Eller är det bara något som har byggts upp i
alltså,
sociala
medier?
Han har
ju lätt gjort det historiskt, men jag tror inte
var
att
det något
det
du hörde som hände.
Jag läste det som refererade till att kungen hade sagt att ha en fin nationaldag bla bla, bla 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 bla. Så nu säger jag igen ha en fin midsommar.
Aha.
Men jag vet inte, detta får kolla upp.
Jag tänker att kungen har en väldig humor, tänker jag.
Ja, så och tänker
så,
jag också.
Så tror alla att han är lite förvirrad ibland, men egentligen så skämtar
just
han.
Just det.
Med oss, ofta. Den lilla spjuven.
Så
ja, men hörni, jag har ju presenterat det här nu precis innan, så att de som lyssnar vet ju att ni jobbar med yoga och sådär, och meditation. Och jag har tagit upp din bok och lite sådana där saker. Mm. Men ni jobbar var en för sig men också tillsammans, eller hur?
Precis.
Ja, fast knappt var en för sig längre.
Ja, det är snarare tvärtom. Ja. Att vi nästan jobbar bara ihop och sen ibland var för sig med lite olika saker.
Som lite små specialuppdrag.
Ja, precis.
För ni hade ju också en podd.
Ja.
Har ni, den lever inte längre.
Den lever fortfarande. Den lever. Men den har varit lite så här i träda bara och fått leva sitt eget liv. Men nu ska
den
vi precis...
heter About Yoga and Meditation. Och den har ju en fantastisk fördel med att vara guidade meditationer. Så att det är man som lyssnar på den om igen. Utan att vi behöver uppdatera. Ibland vill de inte jättegärna lyssna på nya meditationer.
Nej, kom inte där och stör nu. För de har hittat något som passar.
Nej, för de har hittat
passar.
Den de gillar. Eller de. Mm. Så att den lever. Men ja, den har varit lite vilande. Mm.
Men vad bra. Så det är en podd som... Säg igen vad den heter.
About Yoga and Meditation.
Jag skriver in det där i avsnittstexten också.
Ja,
det är
väl fint.
En väldigt renodlad meditativ och andningspodd.
Mm. Mm. Fantastiskt. Vad får ni för respons på det här? Har det växt genom åren?
Ja, enormt.
Otroligt mycket. Mm. Alltså, det är lite olika perspektiv, tänker jag. Där. Mm. Vi pratade ju om åldrar innan. Mm. Och jag är mycket äldre än Sheila. Mm. Och om man jämför med när jag började med det här så är det ju... Jag kunde inte ens förutspå det liksom.
Nej. När började du?
Alltså jag började med meditation när jag var väldigt ung. Så jag började i slutet på 80-talet när jag var tonåring. Och då var det ju extremt obskyrt. Jag kommer ihåg att de böckerna man läste då, det var de här Vita molnens väg av Anna-Greka Govinda och En parisiskas resa till Lhasa, Alexander David O'Neill. Mm. Olika upptäcktsresande som hade tagit sig in i Tibet och kom tillbaka och berättade om det här mystiska.
Ah.
De hade sett munkar sväva, de hade sett tumormunkar sitta ute i snön och meditera och så vidare.
Hade de sett det på riktigt?
De sa ju det, men det här var ju långt före den ström av så här populärvetenskaplig litteratur vi har nu.
Sen kom de här nionde insikten och det.
Just det, Redfield.
Ja, James Redfield.
De har jag aldrig läst.
Nej, de skulle du gilla. Det är en bokserie. Jag tror att den sista i den serien heter Shambhalas hemlighet eller något sånt där.
Okej.
Ja, de läste ju jag.
Just det.
Ja,
men så var
det var nog 80-talet där. Som
man
jag...
hade ju några böcker. Ja, Castaneda.
Castaneda.
Just det.
Älskar ju Castaneda.
Ja,
och hans inre resor. Inre psykedeliska.
Exakt. Ja. Han har nog blivit stor nu.
Han har nog. Det är en revival på hans böcker. Det kan jag absolut
det kan
tänka,
jag tänka mig.
Det känns
verkligen
som att det är en revival generellt. Med allting som är mystiskt. Allting som har liksom, historia som vi inte är bekanta med idag.
Ja, men sen har det gått lite vågor också. Sen var ju, jag kommer när Dalai Lama, det var ju, när kan det ha varit, 98-99 någonting. Ja. Då var det en väldigt så här Dalai Lama-våg.
Mm.
Jag kommer ihåg Globen och det var ju 15 000 just personer.
Mm.
Så, och det fanns många kändisar som sa att de var buddhister och så här. Richard Gere såklart som är fortfarande, John Cleese. Men så det är liksom bara lite upp och ner, men nu är det ju liksom mainstream.
Men
nu...
jag tänker också att det här med att vara någonting blir mindre och mindre viktigt. Det är mer att vara andlig och spirituell som någon sorts helhetsbegrepp. Det är inte så viktigt att tillhöra någon trosuppfattning eller religion, tänker jag.
Nej.
Så tänker jag att det kan komma att bli.
Men det där tycker jag är så himla svårt, för att jag blev intervjuad i en annan podd för typ 2 år sedan. Och då frågade de mig så här, är du spirituell? Och jag visste inte hur jag skulle svara på den frågan. För vad betyder det? Alltså, vad är det? Jag tror på så många olika saker. Och jag menar, vi jobbar med yoga, meditation. Det är en jättestor del av mitt liv. Men vad betyder att vara spirituell? Och med vilka mått mätt? Och så här, hur ska man veta det? Så jag stod där och bara, kan ni förklara vad det är? Så kan jag säga om jag är det eller inte.
Och vad så, jobbig du är.
Ja, men och så träffade jag dem. Så träffade jag de tjejerna nu för några veckor sedan. Och så sa jag så här, tjejer, jag måste säga en sak. Jag är spirituell.
Men hur kom du fram till det då?
Men det har varit också en resa för mig bara de här åren. Alltså, pandemin har varit en så här, vad betyder det att vara spirituell? Att tro på någonting större? Eller, för det är också lite så här, det som man sätter i dem i den termen. Till exempel, jag personligen sett väldigt mycket kristaller i den termen av någon helt outgrundlig anledning. Vi har kristaller här som vi har fått som jag inte kan slänga för jag tror att det är inte bra.
Ja, det blir ju inte bra om du tror att det inte är bra.
Exakt så. Och sen har jag en liten kristall, det har inte jag sagt till dig, som jag går runt med.
I smyg.
Men så jag börjat liksom hitta det här att det finns så mycket mer, men det här tron till någonting större är också en stor tro till det vi delar. Exakt som du sa. Det jag väljer att ladda, det kommer finnas under dagen oavsett vad.
Exakt. För mig har det varit svårt när jag får frågan, är du religiös? Det har varit svårare för mig att svara på.
Är du spirituell då?
Jag är spirituell och andlig. Och det hoppas jag att alla människor ska vara i botten. Även om de är religiösa. För att med religionen så tycker jag att det blir en struktur. Som är mycket, mycket stramare ramverk. I det spirituella, andliga. Där är allt på något vis välkommet. Känns det som. Även religionen är ju välkommen där.
Jag läste just en bok om det spirituella.
Varför är det svårare att svara på det då? För att du inte riktigt
jag
vet.
Jag känner mig inte begränsad.
Nej.
Jag känner mig noll begränsad. Och jag vill inte att någon ska vara begränsad.
In i det. Nej. Just det, i det schemat.
Men sen älskar jag ju Jesus och allt möjligt. Och jag har liksom skrivit om en lärjung. Och jag tycker att det, allt som är vackert för mig passar ju in i min spirituella värld. Och så det tror jag att, och det som är vackert för mig är ju kanske inte vackert för någon annan. Men jag tycker att det finns en tillåtelse i det andliga.
Jag läste just en bok om att spiritualitet och andlighet är extremt förknippat till matematiken. Och att allting som är matematiskt i världen liksom har sin botten i en spiritualitet och en livsåskådning om att världen är mirakel. Det är vackert.
Kvantfysiken.
Exakt. Och det tror jag på.
Men när började du att utforska liksom det inre? För nu sa du att hon var mycket. Hur gammal är du, Kjell?
Jag är 32.
Ja, det är ju lite yngre i alla fall. Du skulle kunna vara min dotter nästan. För jag fyller 55.
Ja, min mamma är inte så mycket äldre än dig. Hon är 58.
Ja, du ser.
Men nu vet vi det.
Det är viktigt. Sverige frågar man ofta hur gamla folk är.
Just det.
Jag hamnade bara här för att jag var trött på att det var någon som sög på min kropp. Alltså det här var efter mellanbarnen. Så hade jag ingenting och jag blev ivägskickad för att skaffa mig egen tid. Och den egen tiden råkade bli en yogastudio som låg i vår huskropp.
Och det bara blev så.
Ja, men det blev ju exakt som det skulle vara. Och så vidare. Nej, men det började väldigt mycket som en så här renodlad träningsform. Att jag hade provat det lite tidigare. Jag hatade enormt yoga. Jag gjorde kundalini-yoga när jag var gravid. Det var det sjukaste. Jag har fortfarande nästan träningsverk i armarna av den där konstiga. Satt sådär och bara, det här är inte min grej. Oj. Hippies. Och så nej. Så det var länge sedan. Men nu är det väl, 10 år sedan. Så jag har ändå gjort det i 10 år. Inte sedan Magnus som var en tonåring. När han började.
Men dina kompisar, vad tyckte de om det när du började liksom? Det måste ju varit väldigt ovanligt.
Ja, de var genuint ointresserade.
Men du hade kompisar i alla fall. Var äldre.
Jag hade jättemånga kompisar och vi delade vår intresse med musik. Och det var min stora grej, så att spela i band och hänga på musikföreningen. Men buddhismen, den kom inte med genom mina föräldrars fattbarn. Så att den smög ju sig in ända sedan jag var liten. Min mammas engagemang i den här tibetanska pojken som bodde i henne var så stort. Så rektorn på skolan var hälsade på och sen han var i Europa och sen så bjöd, mina föräldrar hade lite funderingar på att adoptera Karma som pojken heter då. Mm. Och när jag var 16-17 någonstans så hälsade han på vår familj. Han var 3 år äldre. Mm. Och det där det började. Och jag var liksom exakt i den här livsåskådningsperioden. Jag hade konfirmerat mig men gjorde det mer för man skulle men brydde mig inte. Jag hade tänkt flera varv, upptäckt litteratur och poesi och sådär, hittat mer språk inom mig. Och så kom han. Och så började han prata Dalai Lama, han pratade om buddhismen, en religion som inte var en religion, utan mer science of mind.
Precis.
Och så var det något som hakade i. Så testade jag lite, så kände jag en känsla jag aldrig hade känt förut när jag mediterade. Och sen, narrow-minded som jag kan vara, så
men du hade
ägnade jag bara mig åt det.
Du hade en tidig upplevelse i meditation alltså.
Ja, det hade jag.
För det känns ju som att det är ganska ovanligt att få starka upplevelser i meditation.
Ja, men det hade jag. Annars hade jag aldrig kunnat
och
fortsätta.
Hur var den? Kan du gå och beskriva den lite?
Jo, men det gör den. Och den är lite efterkonstruerad faktiskt. Och den är ännu mer efterkonstruerad eftersom jag har fått en ADHD-diagnos som vuxen. Mm-hmm. Men den har liksom där man lever fram men förstår bak på något sätt. Och då har jag ju insett, med tanke på att jag inte var intresserad av droger, inte av alkohol, inte andra saker som kunde dämpa rastlösheten och stressen, så kan jag ändå förstå att det fanns något som var välkommet att klistra fast på mig. Och det var ju precis det jag upplevde. För jag hade så otroligt låg kontakt med min kropp. Jag var väldigt fladdrig. Så jag kände mig alltid lätt på marken. Och blev alltid tillsagd att vara stilla och tyst och sådär. Kan du inte gå lite saktare det här då?
Han känns ju som en väldigt lugn person.
Nej, alltså det är ingenting som
men det
vi
var,
säger
det. Sen kan man ju vara dubbel också. Man kan ju, min ADHD eller ADD eller vad det har liksom kanske plågat mig mer inne än att den har alltid fått komma ut. Men det var det jag upplevde. Så det var precis som att, okej, det finns någonting som inte är rastlöshet i livet. Finns någonting som inte är stress. Finns något som inte är det där ogrundade.
Och då var du typ 18 år?
Ja, något sånt, ja.
Wow, det där önskar man ju för alla tonåringar på hela jorden, önskar man det där, och komma i kontakt med den där känslan.
Sen var jag så sporrad med, för att då hade Karma sagt då att, ja men nu liksom gå ut skolan och sen så kommer du hälsa på mig i Indien och Nepal. Så jag såg också framåt det.
Ja,
så där kanske också fick någonting som katalyserade att jag vill verkligen lära mig detta. Och sen började jag plugga språket och sådär. Så jag
gick väldigt långt in i det. Du har ju studerat den där tibetanska kulturen, eller hur?
Ja, det har jag verkligen. Ja.
Men hur korsas era vägar då?
Vi utövar samma yogaform. Så förutom att vi Magnus mediterar så gör han även Ashtanga yoga. Som jag också utövar. Så vi träffades när Charat, det som är då våran guru i Ashtanga yoga, var i Stockholm i sexiga Sickla. I någon hall, alltså du vet en sporthall.
Ja, jag vet precis vad det kan vara. Jag bor ju i de där krokarna.
Där vi klämde in, jag tror att det var så här 300 personer.
Säkert.
Som yogade 6 dagar i rad klockan 5:30 på morgonen med den här mannen.
5:30
Och det är inte så här, det är rätt jobbig yoga. Det är fysiskt krävande. Och då träffades vi där. Och vi har, och sen så hade jag just slutat på Bonnier, eller jag sa upp mig i Hux Flux. Och du var klar med din bok.
Den här fina boken som
den
jag
precis... jättefina
den
boken.
Första, nej, den andra precis.
Och då så
stämmer.
Finns
så
den på flera språk?
Alltså sju språk.
Jesus, jag såg det nu för jag skulle läsa på boken vad det var för titel och så är det 2 olika språk där bara.
Ja, den är fantastisk.
Men vad heter den på svenska?
Att vara stilla när allt skyndar.
Att vara stilla när allt skyndar. Och den säljer du i hela världen alltså.
Ja, precis. Den har blivit översatt till engelska, tyska, holländska, spanska och några till.
Wow, det är mer än vad jag kan skryta om.
Men den är häftig, den var liksom exakt rätt i tiden när den kom.
När kom den?
För 2 år sedan. 2019. 2,5 år sedan.
Sent 2019.
Nej, men vi har väldigt olika, vi är väldigt olika. Och då gjorde vi bara en plan. Eller där jag skrev så här, säg allt du drömmer om. Så skrev vi in det under sommaren i ett Drive-dokument. Och sen så drömde vi om typ samma saker.
Vi hade ett Drive-dokument som kallades för Big Plans 2.0.
Ja, jag döpte den.
Ja, och jag hade liksom precis lämnat ett annat bolag. Mindfulness-appen.
Precis.
Då, och Kjell hade lämnat sitt jobb. Så vi var liksom en sån här baglapp. Mm. Där man känner att man vill göra något nytt.
Mm.
Och jag hade gått ett tag och inte riktigt visste vad jag skulle liksom. Och så
kom jag,
började vi skriva in. Och det var väldigt härligt därför att vi liksom begränsade oss inte alls.
Nej.
Utan det var verkligen, vi kan göra vad som helst.
Ja. Att ni kunde ha den friheten tillsammans.
Och det enda vi visste var att vi ska inte öppna en ny yogastudio i stan. Det finns
det
gott
räcker.
Om det.
Ja. Vi vill inte ha det.
Så låt oss göra något nytt.
Nej. Och vad gjorde ni då som blev nytt och stack ut?
Nej, men det var ju det som var så lustigt. För vi hade ju en plan som jag inte ens minns vad den var nu. Och sen kom ju pandemin och så fick vi typ alla jobb avbokade på en vecka. Sen så var det bara att börja om. Så då började vi med online yoga. Och sen har vi haft jättemycket företagsklasser. Och sen har vi riktat in oss på att ha retreats.
Fast några av de första sakerna vi gjorde som ändå var att stacka ut lite. Det var ju att vi hade, först fick vi för oss att vi skulle vara lite hemliga. Så då hade vi, det finns en blomsteraffär på Söder.
Mm-hmm.
Och i den här blomsteraffären som är väldigt vacker, väldigt liten vacker, ägs av en yogalärare.
Mm.
Och sen är det en dörr bakom disken.
En länder.
En länder som är målad i samma färg som väggen, du vet, så här foder och allt.
Ah,
och så öppnar man den så är det en yogastudio bakom.
Aha.
Så där hade vi klasser.
Ja.
Så folk fattade
det
liksom
roligt.
Inte.
Ja, en sån här hemlig klubb.
Ja, de hade gått fram och tillbaka förbi blomsteraffären. Och, men vad är yogastudion? Det är här.
Ja.
Och sen efter det så öppnade vi, vilket jag är jätteglad för att vi gjorde. Vi öppnade en pop-up yoga-studio i Storgallerian.
Det var också en knäpp grej att göra.
Ja.
Men det var ju, allting du vet hörde funkade bara för det fanns lokaler och det fanns ingenting för folk att göra och man kunde göra vissa saker begränsat.
Mm.
Men den här online-verksamheten måste ju ha varit väldigt uppskattad under pandemin.
Ja, oh, ja. Ja.
Och vi fick ni, nådde ni en helt ny publik då eller?
Både och, alltså vi nådde många som hade gått med oss eller hade gått med dig tidigare. Och sen men sen fick vi de här företagsklasserna.
Mm.
Och det är de som är ny publik.
Mm.
För plötsligt så blev vi lite som så här clown till kaffet. Alltså lite så här, vi tar in yoga för att sträcka på folk.
Mm.
Och det var jättehäftigt. Och där är vi, hela våran mindset, eller mitt, men, jo men vårat mindset, är att göra det här så alla ska kunna göra.
Mm.
Någonting så att de kan få må lite bättre.
Ja, det är det jag tänker. För att jag är väl där du var då att jag känner att yoga inte, alltså jag får ju ryck ibland och så ska jag köra yoga utifrån någonting på tv liksom. Att jag ser på Gaia eller YouTube eller man kan ju hitta yoga lite överallt. Bland annat du ser. och då blir jag påminn om hur jäkla stel jag är. Liksom.
Men det där säger alla. Och det blir jag så provocerad av.
Ja, vad bra att jag säger
hej,
det nu då.
Jag är lite, gud vad kul, yoga. Nej, men jag är lite stel.
Ja.
Det är så en idiotkommentar. Det är så här,
får jag,
men jag
komma,
kan inte...
säger en del. Får jag komma fast när jag är stel?
Det är, också så här, det är som att säga så här, jag kan inte, jag har aldrig provat att göra någonting.
Nej.
Så jag kommer aldrig prova det. Alltså, det är så dumt.
Ja.
Du kommer inte bli mindre stel för att du aldrig yogar.
Men det jag gillar har ju varit yin-yoga. För där kan jag känna, det kan jag ändå känna. För jag kan förstå de här som tycker att det är jobbigt att gå på yoga. När man är lite som jag, en sån här gymkropp. Och jag har en stark kropp liksom. Men jag känner mig som, min pappa är mjukare än jag. Men han har ju stretchat och hållit på hela sitt liv. Han är 81. Ja, så att han har varit så noga med det. Jag kanske har varit bra ibland. Men då, det motståndet jag kan känna att gå på de här klasserna är att alla de här lärarna är så otroligt mjuka och smidiga. Och många runt omkring är också det. Så man känner sig liksom som den här sämsta i klassen. Lite det, och det tror jag att många påverkas.
Men tänker man, för antingen så har yoga liksom,
men yogan har misslyckats på så många plan.
Men jag tänker, känner man inte så på ett gym? När någon ligger och bränner sit-ups bara upp och ner och själv kommer man liksom inte... Kan man inte göra TMs? För när jag kommer till ett gym, jag är ju... Jag kan ju yoga, men jag är inte stark i alla muskler för det. Så jag kan ju känna mig väldigt lost på ett gym. Men...
Jag går ju på ett speciellt gym med såna här maskiner som... som är inställd efter mig. Mm. Så den är ju liksom...
Det är lyxigt. Okay.
Ja, det är lite lyxigt. För men, då är det ingen som ser hur många
vikter... att du har färre.
Den tar liksom
så,
just hand om mig, den maskinen. Ja.
Det låter jäkligt.
Annars får man göra tricket att man höjer den där pinnen när man lämnar
men
maskinen.
Men om du kommer till oss så kan jag yoga dig. Ta hand om dig.
Ja.
Jag yogar dig.
Ja. Ja. För du jobbar ju också med yin-yoga.
Ja, ja och yin-yogan är cool. För yin-yogan drar ju män. För yin-yogan är det man får på recept, vet du. Ja. Så att om du går till någon och du är stressad så ska du börja med yin-yoga. Eller om du har någon gammal skada ska du börja med yin-yoga. Eller om
jag tycker
du...
den är underbar. Att,
ja, men det är också den yogaform som du blir mest rörlig av.
Ja, alltså,
för
det
är en sån ja, är det.
Nu ska jag fördjupa mig lite mer. Det är ju, jag förstår att det är upp till mig också. Jag hör ju vad min stränga lärare här mitt emot mig
ja,
säger.
Men det är nästan bara så att tänka att det blir en förlängning av meditationen. Ja. Att du fortsätter meditera men lägger dig i en position. Mm. Nästan yin-yogan, så. Ja, verkligen. Vilket också är skönt för att det kan vara jobbigt att sitta och meditera för länge.
Ja, för det, men det skriver du om i din bok. Rörlig meditation eller aktiv
moving meditation.
Ja.
Just det.
Är det här en sån form av det eller vad handlar det om?
Kan inte riktigt. Där pratar jag mer om gående meditation. Ah. Om det är det du tänker på.
Nej, ja,
när man
precis.
Går i skogen, man sätter ner fötterna. Det är ju mer liksom mindfulness att flytta
att man går väldigt närvaro medvetet.
Ner till exempelvis i fötterna. För att vi kan förflytta oss från punkt A till punkt B.
Mm.
Men det som sker emellan, det tappar vi. För att antingen så dagdrömmer vi oss bort. Eller så är vi redan framme mentalt.
Mm.
Eller så fantiserar vi någon annanstans. Mm. Då, istället för att vi inte... Eller för att vi är där och verkligen är i steget. Thich Nhat Hanh, han sa ju buddhistiska lärarna att man skulle gå som om man kysser marken med sina fötter.
Ah.
Eller som om man har mikrofoner under fötterna. Så att man känner var man går och känner ögonblicket i
steget. Så det är det som är... För att jag, det kan jag också tänka mig i så här meditation... Det är jag jättebra på i perioder.
Mm.
Jag har egentligen aldrig upplevt något sånt som du upplevde.
Mm.
Men jag har fått till mig tankar och idéer. Ibland skjuter ju saker in. Men ibland kan de sakerna skjuta in i medvetandet också. När jag gör andra saker. Mm. När jag inte är medvetet. När de liksom tar mig. De tar mig liksom
ja, just det.
By surprise lite grann.
Mm.
Men det brukar man ju säga när man är i ett stadie av görande utan att tänka egentligen.
Ja,
så
exakt.
Allting som du är bekväm med. Där du inte känner att du är i ditt huvud. Kan ju ge dig en sån känsla.
Exakt.
Men det är lite stökigt för oss som meditationslärare. För det blir väldigt brett då. Helt plötsligt. För då är allting meditation ju.
Mm.
Men
jag gillar det här begreppet att kunna gå också. Att göra den medvetna
att
meditation.
Ja.
För att för många är det ju lite svårt att kanske bara sätta sig ner i någon skräddarställning. Och liksom,
Det är det verkligen. Det tycker jag är ett jättebra sätt att börja. Man kan ju börja med bara att man skulle ge någon uppgiften att sänka hastigheten och ta kanske dubbelt så många steg som i vanliga fall fram till en plats.
Mm.
Och i boken skriver jag om flera sådana saker, att stanna vid rödljuset, att är det rött så är det rött liksom.
Mm.
Då är det något som säger att stå still.
Stå still,
och du ska bara stå still i 45 sekunder.
Ja.
Men,
det där är ju lite som att följa tecknen också som kommer till oss lite grann. Och då ska jag, apropå rödljus nu, så ska jag berätta vad som hände någon dag innan jag sen bröt min lårbenshals i en cykelolycka.
Oj.
Jag skulle ju då cykla över USAs kontinent tillsammans med Måns Möller och Christer Skog. Och det hade jag bokat. Men sen fick jag också uppdraget att göra Vardagspuls som var direktsändning. Plus att jag höll på slut för en bok. Så att det blev väldigt mycket och jag skulle vara så här duktig och fixa allt.
Mm.
Och då så står jag en dag vid ett trafikljus. Och det är inte bara att det är rött trafikljus, det är också en liten sån här postbil. Det är någonting med en sån här röd varningstriangel på baksidan för att den går lite långsammare än all annan trafik. Så jag sitter där och tittar på det där och säger, det här måste jag ta en bild på. För det här är nästan som ett bromsa upp, stanna upp lite grann bild. Så jag tar ett foto på det här. Och sen tänker jag inte så mycket mer på det. Och sen någon dag senare, jag hade också ett väldigt motstånd i kroppen. Jag tänkte, men jag får in cykelträning. Jag cyklar till jobbet. Jag får in det liksom också. Och det är då jag bryter lårbenshalsen. Så jag går ju emot all min egen kropp, min egen känsla, universums tecken till mig. Jag går verkligen emot allt. Och då hade ju universum inget annat val än att stoppa mig på det här sättet.
Nej.
Eller hur? Det var ändå hyfsat skonsamt, men jag förlorade ju fortet i året.
Gud,
känner du så här i ditt liv.
Mm.
Att du anser att det här, som du sa nu, att universum skulle göra allting för att förhindra dig för att springa på. Alltså du ser alla de här tecknen, du känner så här, det är så.
Ja, efteråt kan jag ju se att jag fick, hade jag lyssnat och varit mer uppmärksam så hade jag kanske gjort andra val.
När började du se sådana här tecken i ditt liv?
Ja, jag har nog alltid varit lite så teckensökare, men mest sen, kanske 2000-tal, början på 2000 började jag nog lite mer aktivt liksom och försöka förstå tecken.
Mm.
Men efteråt också samtidigt, det här är lite intressant, det som händer i och med att jag bryter lobenshalsen, det händer ju en massa saker i det som leder till andra saker som är väldigt bra. Både för mig och för min dotter.
Mm.
Så att någonstans efteråt ser det också, var det också meningen att det skulle hända. Ser det som. Eller så hade det hänt ändå, fast på ett annat sätt. Nu har de slutat lyssna här. Nej, för nu blir det för konstigt.
Nej, jag håller helt med om det här. Och det är som jag håller helt med om det här. Och det är så lustigt. För jag tror, vi bara återkopplar till det du sa om att folk är stela. Och de kommer till yogan. Jag tror att det är så mycket mer än att de är stela.
Mm.
Att de är rädda. Jag tror att det handlar om att vara i en situation du är inte bekväm med. Du har inte varit i den förut.
Mm.
Och yogan är... yogan får så himla dåligt rykte. För yogan ska ha allting. Och det är egentligen jävligt taskigt mot yogan.
Ja, det har du rätt i.
För yogan ska både vara ett fantastiskt sätt att hitta in i kroppen. Det ska vara en bra träning. Det ska vara en trevlig, mjuk... Det ska liksom vara det snällaste, finaste täcket.
Mm.
Och sen kommer folk dit.
Lösa upp allt liksom. Komma med massa lösningar.
Sin dåliga inställning. Alltså det är svårt.
Mm.
Vi hanterar så mycket.
Mm.
Ja. Och det som är häftigt är ju att de som då ska till yogan.
Mm.
De kommer ju dit ändå. De kanske måste gå några omvägar. De kanske måste.
Mm.
De kommer ju till oss liksom. Ändå. Och det är bara intressant. För du till exempel, Magnus, utan att hänga ut det, men du tycker ju inte, tycker du att det är så här också i livet? För jag håller helt med Agneta över att så här, det blir exakt som det ska bli. Jag gillar tanken av att jag lutar mig tillbaka i livet.
Och betraktar.
Nej, jag känner att det har mig liksom.
Ja, att livet håller
det. Det håller mig. Jag är alltid
total tillit.
Ja.
Mm.
Har du det?
Jag har totalt tillit. Jag kanske inte använder riktigt de orden ni gör. Men jag tror ju väldigt mycket så här på kausalitet. Orsakssamband. Det är väldigt, väldigt klassisk buddhistisk filosofi.
Mm.
Att du aldrig kan skära ut enskilda saker. Isolera vissa saker i existensen så att säga. Och förbise allt annat.
Nej, just
alltså det är ju samma sak som att den här pallen som vi har ställt vår poddutrustning på liksom, den kan liksom inte existera utan ett kausalt samband. Den här har liksom forslats någonstans av någon. Den har flätats av någon som stod vid maskin och gjorde det. Det här träet kommer någonstans ifrån. Det har regnat för att det trädet ska växa.
Så
och
vi
så
är del av ett liksom.
Allting så sitter ihop. Så de ögonblicken när det går snett tror jag för människan, det är när man tror att man existerar utanför allt det.
Mm.
Att det finns ett jag som är helt oberoende av de kausala sambanden.
Mm.
Då blir det problem.
Mm.
Därför att då har du liksom fått en liten snedsyn på att ingenting är rörelse. Och, ja, precis.
Mm.
Och det är väldigt svårt, så är det ju inte. Ingenting är statiskt.
Nej.
Så där är jag med, liksom, att lita på den processen och så.
Men du kan inte tänka så här, idag var det inte meningen att det här skulle bli.
Jo, det kan jag absolut göra, men...
Ja, för att om det inte blev så var det ju inte meningen.
Nej, jag vet, men vissa tror ju att det bara inte blev, men
det
ändå var meningen. Att det
är typ yttre straff.
Ja.
Allting går emot
exakt,
mig.
Exakt, exakt. Det är nog det. Nu sätter du ord på det jag syftar till. För jag tror att...
Ja, det blir ju det. Om man börjar tänka då liksom att det hände alltid mig. Typiskt. Nu blev det så här igen. Det är bara mig det händer och det går så bra för alla andra. Då skapar man ju den sanningen naturligtvis. Det är ju en helt annan upplevelse om man tänker
då på ett annat sätt att okej, vad bra, nu hände, det var någon mening här nu, då är det något annat som ska in och liksom, så det är två helt olika mindset som kan förändra livet fullständigt.
Jag tror mer på mindset-teorin än kanske att det är någon yttre faktor så, eftersom jag är lite så här sträv buddhistisk i min hållning, så det är inte konstigt att det gör
just
det,
så att säga.
Och det,
nej, men alltså, det blir ju, utifrån hur du tänker och tror så blir det ju olika frekvenser, eftersom allt är energi, så sänder du ju ut olika frekvenser.
Precis. Och då är man tillbaka, det är kausala, så att det påverkar ju då, det kan ju komma tillbaka på olika sätt då. Men det här andra ni pratar om, det är ju mer så här, hur man ser på sina känslor.
Men det är ju också frekvenser.
Ja, det är det.
Känslor, hur du väljer att tänka och känna runt saker.
Absolut. Men där har du ju den här ytan av frihet att du kan välja. Och det som ni båda gör, här hör jag ju då, är ju att ni väljer den meningsfulla, goda sidan. Vilket jag håller med om. Det är så jag tycker. För man kan ju också välja den här andra, varför alltid jag och så vidare.
Ja, just det. Men det där är ju en träningssak.
Precis, så där skulle ju buddhisterna säga att du är liksom ansvarig för din egen lycka, så att säga. Eftersom du kan göra det valet.
Exakt, det är ju samma sak.
Du skapar mening i ditt liv, helt enkelt. Om i meningen kan det ingå att du måste gå igenom de här svåra sakerna.
Och där tror jag att vi, så många är så vilse i kraften som vi alla besitter. Alltså valet vi alla har, möjligheten att se. Jag är ju evigt optimistisk.
Det
gillar man verkligen med dig, Kila.
Men jag tycker ju verkligen att det, liksom, det finns ju alltid någonting bra. Det är ju jätteprovocerande. Men jag har förstått att det är verkligen en övningsfråga. Och att man ger folk nycklar. Bara så här, men tänk om du skulle kunna se den här situationen så här. Så blir det ju som en helt ny värld för väldigt många. Och där tror jag att det där sätter man ju i barndom. Alltså, man måste ge det här till folk tidigt. För det är klurigt att vända ett helt tankesätt.
Det är ju
som vuxen.
Ja, men det är ju precis det här. Och det är ju därför man vill ha in det här liksom på småskolan. Man vill ju att barn ska växa upp med att förstå de här sakerna. Så att de inte ska behöva gå liksom i terapi sen i resten av sitt liv när de är äldre.
Absolut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men hur känner du, för du har ju en dotter, alltså, och ni har ju båda döttrar i, liksom, nu vill de säkert absolut inte att vi pratar om dem i podd, men det jag undrar på är så här, kan man inte se att det också finns både massvis av ljus och massvis av mörker i den här åldern? Alltså, ja.
Jo,
för jag
absolut.
Jag tycker att det är rätt mycket åt så här, två helt olika håll.
Ja, men det som jag säger till Maja, för att hon har ju i stort haft en väldigt bra uppväxt. Mm. Men alla får ju med sig skit från uppväxten.
Ja. Absolut.
Det behöver inte vara ett övergrepp eller att du har blivit slagen. Eller det kan vara små, små, små saker som fortsätter att påverka dig. Något som händer under de här första 7 åren som sen fortsätter att påverka dig. Något du börjar tro på när du är liten som du sen fortsätter att tro på.
Mm.
Så jag säger ju till henne, och jag tänker inte, alltså jag vet att jag har gjort mitt bästa.
Mm.
Men jag vet att det säkert finns saker som har påverkat henne.
Mm.
Så att jag har ju sagt till henne att vad du än behöver, om du vill gå i någon form av terapi eller någonting, jag kommer betala allt för det. För att jag kommer inte sätta mig på några höga hästar.
Nej.
Hon får hata mig hur mycket hon vill. Nu gör hon inte det, hon älskar mig. Men jag tänker inte stå där och liksom vara någon sorts, åh, jag har varit en sån bra mamma. För att det har jag varit också.
Mm.
Men saker jag har gjort kan ha påverkat henne på ett sätt som hon kanske behöver bli frigjord ifrån. Jag vill att hon ska bli så fri som möjligt, eller hur?
Jag håller helt med dig, och det är ju jättetydligt, tycker jag. Jag vet inte om det är så lite med, jag kan inte minnas att det fanns ett lika öppet samtal, lika öppen samtal så, utan när jag växte upp så, men nu är vi ju väldigt så mottagliga för att prata om hur man mår och så.
Mm.
Men jag känner precis likadant. Jag har redan börjat komma fram saker som ifrågasatt, varför var det så och så vidare.
Mm, mm.
Men det tycker jag är helt lugnt.
Eller hur, för du tar det inte personligt. Nej, för du vet att du gjorde ditt bästa då.
Gud förbjuder perfektion, känner jag liksom. Det, då är man ju fel ute, tycker jag. Det är klart som 17 att man gjort 1000 fel.
Mm.
Självklart. Och sen är man ju också så här, varje tid av sina gudar lite. Jag hör ju hur du pratar om dina barn med uppfostran.
Mm.
Att när då din dotter och mina barn växte upp, så var det lite andra. Det fanns den här Jesper Juhl, den här danska psykologen, som var väldigt dominant. I alla fall in i den Montessori-världen där min ena dotter gick i då.
Ja, Maja gick också Montessori.
Och det var ju något man färgades av då. Ja. Hur man skulle ge feedback, och man skulle liksom inte förstärka. Det var ju det här klassiska exempel om barnet satt och målade en docka med blå tröja, så skulle du inte säga vad fint att det är blått, utan du skulle säga här sitter du och målar.
Jag vill svälja den här mikrofonen nu. Jag vill bara tugga på den och skrika.
Och så ska då barnet liksom inte känna att...
Jag hade ju Peaches Geldorf som min föräldrars förebild.
För att annars får man de här såren då. Att tror de att de alltid måste måla blått för att pappa tycker om blått.
Det är så hemskt där.
Och sen plötsligt säger man då att Jesper Juhl var helt snett
att
på
han
det.
Var
men det som är jobbigt idag när man hör någon sån här barnpsykolog eller något som pratar på tv och säger saker som man inte visste själv då kan jag knappt lyssna.
Ja.
För då tänker jag, shit.
Vad har jag missat?
Ja, vad har jag missat nu? Skulle jag gjort så där istället?
Men jag tänker inte så. Alltså, jag var ett barn när
men han sa en sak som var väldigt fin.
Det
var
du får att, snart komma in.
Det var att han sa att det fanns en inre röst hos varje barn. En autenticitet.
Ah,
det har jag tänkt på efteråt. Vad han menade med det. Ah. Vad menade han som klinisk psykolog? Att det fanns en inre röst i alla. Och den skulle man liksom inte kväva.
Nej, men,
och det var väldigt fint.
Det var fint, och då måste jag berätta en sak. Det här kan jag berätta tidigare i min podd. Sen får du säga.
Nej, du får jättegärna. Nej. Jag älskar men, att lyssna på er.
När Maja var fem år och åkte skidor, utförsåkning, så står vi i liften på vägen upp, och jag tycker att hon är lite för våghalsig, för hon åker bara fort rakt ner liksom.
Mm.
Så i liften på vägen upp säger jag till henne att om du hör en inre röst inom dig som säger nej, då vill jag att du ska lyssna på den och stanna eller bara lägga dig ner i backen. Ja, säger hon. Jag funderade. Jag undrar om hon tog in det här nu. Ja, vi ser. Och då på vägen ner, jag åker bakom henne, så efter ett tag så stannar hon och så vänder hon sig om och så ropar hon, mamma, nu är det en inre röst som säger nej, så nu stannar jag. Apropå inre röst. Och jag hoppas att hon har med sig det. Men sen har ju alla unga människor som växer upp, de kämpar ju med massor med tankar och känslor och sådär. Och det får man ju, det ingår ju någonstans i processen också. Det är inte så att de är små buddhas liksom direkt.
Nej,
kanske, utan...
Och det där är ju också så himla viktigt att se vad man kan ge. Alltså det finns ju så mycket forskning om till exempel unga tjejer som får börja med yoga tidigt. Får mycket bättre så här, kroppskännedom, kroppskontroll, mycket mindre självhat, mycket bättre relation liksom, till sin egna fysiska kropp, vilket är ju topp.
Du jobbar ju med unga tjejer,
ja, eller? Det har jag gjort med typ Fryshuset tjejer och nu, det jag gör mycket nu eller det där vi då inte jobbar ihop, det är när vi pratar mycket om så här, menscykeln, hur man ska leva i synk med sig själv som så här, kvinna.
Men jag har faktiskt varit med och skrivit en artikel om det.
Det har du.
Så jag kan också.
Du och hur ska man göra det då?
Cykeln. Ja. Min cykel också. Mm.
Nej, men jag var ju i chock.
Ja, du inte, var
jag sa hela
tiden, nej. Magnus gick hem och läste artikeln.
Jag satt bara och skrev och med Sheila och sa, men vad är det här? Varför ingen sagt detta? Och detta? Ja, det fattar du ju.
Berätta lite.
Mer.
Men bara så här, hur vi inte förstår att inför mens så är vi väldigt lågt med hormonnivån i kroppen. Mm. Så vi har inte möjlighet att känna oss så där glada och sprudlande som vi kan göra tidigare i cykeln. Mm. Så vi är liksom inte stöttade av kroppen inifrån att må speciellt bra. Och bara med den vetskapen tycker jag i alla fall att det är väldigt mycket skönare att vara där.
Mm.
Och hur mycket så här, superkrafter det kommer med alla olika faser.
Mm, det är jättebra.
Jättehäftigt.
Men jag tyckte om det här praktiska också, att det verkligen blev...
Ja,
alltså,
du gillar det praktiska.
Ja, men om du och din partner känner till detta...
Ja.
Så kan ju kalendern få styras därefter. Ja. Det är ren idioti,
ja, det är ju
då. Och att planera in en rolig aktivitet under den här låga. Eller en arbetsintervju eller vad som helst.
Ja.
Däremot två veckor senare så är det kanske
så en helt annan upplevelse. Mm. Men har ni skrivit om det här?
Vi har, exakt. Så att Magnus är uppenbarligen bättre på att skriva än jag.
Men det här måste ni ju, vart kan man läsa det här?
Vi kan skicka den, men den finns på Aftonbladet. Wellness, där skriver vi jättemycket. Och sen så ska vi ha kvinnor-retreat. Vi har retreats om sånt här också.
Mm.
Och sen ska vi ha det i vår podd. Så ska vi prata mer om det. Men det är ju liksom, det kallas cycle cycling nu. Att så här, leva lite mer i linje med sin cykel.
Mm.
Och också så här, när man sen inte har mens längre. När man går in i menopaus. Och, det är ju också superviktigt att kommunicera till kroppen hur man ska ta hand om den.
För cykeln är ju kvar. Jag upplever ju att min cykel är kvar.
Om inte annat. Ja, om du känner din cykel så är den säkert där.
Mm.
Och sen har vi ju för folk som kanske identifierar sig som kvinna men som inte är kvinnor och så vidare. Eller andra kvinnor som har problem med sin cykel. Kan man ju liksom också leva ett cykliskt liv efter månen.
Mm.
Det gör ju vår yogaform. Mm. Så vi yogar inte på måndagar till exempel.
Mm.
Och inte måndagar, vilket det blir. Vilket är jätteroligt. Utan det är liksom när det är fullmåne och nymåne.
Ja.
Och hur man mår då.
Ska man inte yoga vid nymåne heller?
Nej, för på nymåne har man ingen energi. Så då är man tom på energi, då ska man vila. Och fullmåne har man för mycket energi. Det är därför folk bara, jag är vaken mitt i natten på fullmåne. För det är ju så här värsta påslaget.
Mm.
Och då kan man ju vara lite väl satsig i sin yogapraktik. Så man kan göra sig illa.
Mm.
Så därför gör man inte det.
Jag brukar
fuska. Det här är så intressant. Lite. Ni måste tala om för mig när ni har det avsnittet. Så jag får dela det med alla mina följare.
Mm.
Det är ju jätteviktigt.
Mm.
Nej men gud, det finns så mycket man kan prata. Alltså hisspitchen är väl att vi försöker dela yoga, meditation och andning. Alltså pranayama, breathwork.
Mm.
Är vi fortfarande på frågan, vad gör ni?
Den första frågan.
Och jag kände att jag skulle att simma tillbaka. För jag tror att vi har mer att göra.
Jo, men jag känner, det är bra.
Simma men för
tillbaka,
alla. För vi vill bara dela det enkelt.
Mm. För alla,
ja.
Hur når man ut till de här? För att det kan ju finnas människor där ute som verkligen behöver det här. Det skulle förändra deras liv.
Mm.
Mm.
Men de är inte... Ibland känns det som att det nästan blir lite så här storstadssyndrom och såna här saker. Mm. Att det blir någon sorts trend fast det egentligen inte är det. Liksom.
Fast det tycker jag att jag märker att...
Skillnad?
Även det, ja, absolut.
Ja,
för när jag kommer från en liten stad i Blekinge och jag märker att det finns också jättemycket intresse.
Ja, vad skönt.
Och det finns yogastudior och så när jag är där så brukar jag hålla någonting och det kommer folk och så.
Mm.
Så att den här... Man behöver inte längre liksom... förklara och ursäkta sig och få en några konstiga kommentarer för att man gör yoga. Det känns väldigt
men framförallt som också spritt. Att vi når dem för att vi det vi försökt göra om vi ska vara helt ärliga, det är att vi kör så här Robin Hood ekonomi.
Ja.
Så vi tar från de som har pengar och sen så ger vi det gratis till resten.
Mm, det är fint.
Ja.
Mm. Det är jättebra.
Så då kommer man
ert mission är att nå ut till så många som möjligt och få så många människor på jorden att må så bra som möjligt. Har jag tolkat ert mission rätt?
Ja, men det blir alltid, man blir lite så här, jag blir så här gené, alltså jag...
Nej, men det skulle vara det tycker jag ska vara alla människors
mission. Ja, jag tänker
mission.
Det. Det är, eller det är väl en sund, levnadsglad människa vill väl ge av sig själv.
Ja, men alltså, alla, jag tycker vi alla har den skyldigheten och det är inte att sätta sig på några höga hästar tycker jag. Alla har en skyldighet att så mycket som möjligt i det här livet befria sig själv och läka saker. och sen hjälpa till att befria och läka andra liksom. Mm. I att göra det i sin livsstil på något vis, eller hur?
Mm. Ja.
Det är fint.
Gud vad fint, jag blev lite rörd.
Ja, nej, men det är ju det ni gör.
Men vi älskar ju att undervisa, få ta ner det till en ännu mer vardaglig nivå. Vi älskar ju att undervisa nybörjare, om man säger så. Och träffa
de stela
nya...
gillar vi. Kom!
Ja. Du gillar sådana här som jag. Ja, jag gillar att du blir lite arg på mig. Jag älskar det.
Fan.
Vi blir väldigt triggade av att hoppa in i ett rum där folk verkligen är så här lite anti-yoga och så. Och får dem att känna att ja, det kanske finns något litet.
Gärna de som har mycket förutfattade meningar.
Ja. Vi har haft några utmanande och det har ofta handlat om stora grupper med män och så. Som, men även där, det funkar fint.
Men så du, hur tycker du att du kan se den stora skillnaden från när du började när du var 18 och hur det ser ut idag?
Alltså, jag menar när jag började, när jag liksom satt i småstaden och tänkte att hur ska jag ta mig vidare med det här intresset. Då, jag kommer ihåg att jag kunde lokalisera Vattumannen, den här New Age-bokaffären på Drottninggatan som nu ligger någon annanstans. Och där kunde jag köpa böcker ifrån. Sen åkte jag ju till ett buddhistiskt centrum, retreatställe ute i Västmanland på slätten där det bodde några tibetanska munkar. Som var väldigt jättefint ställe, men ändå kanske för gemene man ganska obskyrt.
Det är svårt att liksom förstå den här utvecklingen, men den är ju
fantastisk. Jag kommer ihåg min mamma var lite så här frågasättande när jag sa att jag ska åka dit och meditera och så.
Du var orolig då, eller?
Jo, men det var nog lite sådana tider ändå. Ja. Och det var kanske deras Osho och allt det hade ju hänt. Och ja, en del hade försvunnit i USA, bodde på hans range och så här.
Lite sekter
det,
och
det fanns
så
sånt, ja. Så att om man jämför med det så är det något helt... Nu kan du gör ju yoga på gymmet och vi blir inbjudna och undervisa företagsledare och allting.
Event, alltså allt möjligt.
Det var ju så jag träffade er när jag var på ett event med Josefin.
Mm. Precis.
Josefin
Dahlberg.
Josefin Dahlberg. Och det var så, alla känner säkert till er som håller på med yoga, men jag är ju lite ibland i min egen lilla värld, så jag hade ingen koll. Men den meditationen som ni bjöd på då, jag tyckte den var så fantastisk. Och det som var, det som verkligen slog an i mig, det var när Magnus sa en sak som att gör dig själv större än ljudet.
Mm.
Och då har jag precis gjort en regression för några månader sedan, det jag verkligen upplevde i, det var en sån här life between life regression där man upplever livet mellan liven lite grann. Och för första gången så upplevde jag hur i dödsögonblicket, hur min själ blev så gigantiskt stor. Så jag bara, what? Vad händer? Mm. Är det så här stor jag är? Så när du sa det där i meditationen, gör dig själv större, då var det precis det jag tänkte.
Ja,
själen är ju mycket större än lilla jag här på jorden.
Det
är så
det.
Fint.
Så är det. Och det där är... Jag tycker det bästa man kan säga till någon som mediterar, att de måste förstå det, att hålla... Man pratar ju, buddhismen pratar om sin vessel, sin fakos eller sitt kärl.
Mm.
Liksom att hålla det stort för att allt ska få plats och att det kan samexistera i samma sinne utan att man stänger ner någonting. Och det är ju fortfarande ett stort missförstånd i meditation. Att folk säger, ja, men jag kan inte stänga av alla tankar. Men det är ingen beskrivning som alls stämmer med, i alla fall den meditationen jag lärt
mig. Nej, men berätta mer om det här. Det handlar inte om att stänga av alla tankar, för det är ju jättemånga som säger just det. Nej, jag kan inte meditera, jag tänker för mycket.
Steg 1
i en teknik som heter shamatha meditation är just att bara se det. Då är man på första steget redan. Att orka och tolerera att en sinne är, de beskriver det som en monkey mind, kallar man för, som en apa som är överallt hela tiden och vill se och upptäcka och smaka och känna på allt. Och att bara inse det och att inte hålla fast vid någon subjektiv bild av att nej, min sann, jag är superbra på att koncentrera mig, eller att jag är si och jag är så. Att våga titta på sinnet, hur det är beskaffat. Sen kan man börja jobba med det, så att säga. Sen kan man tala om, sen finns det olika sätt att veta saker. Och jag brukar dela upp dem på att du kan närvara på en sak och du kan sen ha en perifer medvetenhet. Som att du hör ju mig prata nu och kanske ligger lite mer dominans på närvaro på det. Men jag är helt säker på att du hör att ett ljud är ute bakom det också samtidigt. Och att du är i detta rummet. Och det är liksom din medvetenhet, en awareness. de två ihop skapar mindfulness.
Mm.
Så att dominansen, att du är närvarande i det här fallet på min röst och inte faller ut och börjar tänka på, tänk om jag kunde få tyst på det där ljudet, jag kanske ändå ska springa ut och be honom stänga av och så vidare och så vidare. Associera då till någonting. Då har du blivit närvarande någon annanstans.
Mm.
Men det är aldrig att stänga av det.
Nej.
Men liksom din dagdrömmande delen av hjärnan, den kan liksom inte fortsätta om du skapar en stark närvaro på en punkt. Det går inte. Det är lite svårare för ADHD-personer, men för som inte har det så är det ju en sluss som stängs, så att säga.
Mm.
Så att då flyttar du närvaron till en plats och då kan du inte parallellt tänka på alla de här eventuella scenarierna i hjärnan då. Så att det är väldigt viktigt att så mjuk ska avspänningen vara i meditation, i början i alla fall.
Mm.
Så att du kan fokusera på en sak, men du utesluter inte rummet.
Nej, det är en del av det.
Liksom. Det är en del, då blir du så istället för liten.
Och det var då du sa där när vi mediterade, gör dig själv större än.
Precis.
Och du hade inte heller sagt, du hade inte sagt det om det inte hade kommit in en person i rummet precis då. Hade du sagt det, tror du,
jo,
oavsett?
Ja,
du brukar säga det.
Men du brukar prata om det här inre rummet och hur man kan tänka sig det. Mm. Berätta det är fint.
Mm.
Berätta det, om det inre rummet, om det är ett sovrum eller ett kök.
Ja, men jag brukar säga så här att om man är ett litet rum, eller ett litet sinne, så kan en sak definiera hela rummet.
Mm.
Så om man har en liten studentrum så har man en säng, då är det ett sovrum. Men tar man ut sängen och sätter ett stort skrivbord så är det ett arbetsrum. Så en sak definierar allt på något sätt.
Mm.
Men har du ett stort rum så kan du placera ganska mycket möbler. Men det kommer aldrig vara en möbel som definierar alltihopa. Och likadant är sinnet. Om du liksom håller det väldigt, väldigt snäv så kommer vissa tankekonstruktioner att
ta
över hela dig. Då är det du. Då är det du. En subjektiv tanke på att jag är en känslosam person.
Mm.
Så du är du ju det, så att säga. För att du när det hela tiden. Du är där och stoppar in vedet, den elden hela tiden.
Mm.
Eller putsar den möblen hela tiden. Så den får vara kvar. Men om du gör det större, som vi gjorde den gången, då kommer du uppleva att det finns mycket mer kapacitet inom dig. Mm. Absolut, ja. Mycket, mycket mer.
Och då blir ju det här begreppet I am, jag är. Då, blir ju det, då förstår man ju det på ett annat sätt.
En ärhet, kan man säga. Liksom ett varande som är mer som ett kontinuum på något sätt.
Mm.
Som inte klistrar hela tiden vid vissa koncept. Då.
Mm. Mm.
Men om man inte vågar möta det, om man inte liksom vågar titta in i sinnet att det är lite struligt i början, så är det såklart svårt att gå över den bryggan. Och det är där man kommer in mycket på yogan, tycker jag.
Därför att vi låter dem komma in i kroppen först. Hoppar av, hoppar över sin, eller liksom hoppar över det mentala lite.
Mm. Ja, men om vi skulle gå och undervisa dig nu, så hör jag ju direkt att du är ju jättemottaglig för detta och intresserad. Mm. Ja, men du kan vi sätta oss direkt och meditera.
Mm.
Men kommer det en som skulle vara väldigt kritisk mot detta, då är det mycket lättare att säga, hörru du, ta ett inandetag och resa armarna upp. Och när vi ändå gjort det, så andas ut och fäll fram. Och sen andas in, titta upp. Och sen andas ut, kom tillbaka till plankposition.
Det blir att man liksom gymnastiserar dem förbi sig.
Och plötsligt är han i mindfulness eller hon i mindfulness.
Mm. Man gör nya kopplingar liksom
i hjärnan. Man snikar in i meditationen.
Jag älskar
man
det.
Säger så.
Men verkligen också mycket med andning, som vi också gör väldigt mycket. Alltså breathwork är också väldigt bra för att... Nu när vi utbildar meditationslärare så har vi det som så här stadie, det vi gör innan vi mediterar.
Mm.
Att fokusera på andningen till exempel.
Ja.
För det är någonting som sker hela tiden, det är ett autonomt system och det kan direkt ändra klimatet i kroppen. Och det är typ det som jag tycker ungdomar gör och barn gör naturligt. Att man förstår att andetaget är liksom ankaret för vårt mående.
Mm. Det är ju livet.
Ja, det är ju präna livskraften.
Ja, eller hur? Utan livet, det var någon som frågade mig det. Om är livet innanför dig eller utanför dig? Och alla satt i den där gruppen och tänkte som 17. Så till slut fick han ju svara själv. Men det är ju utanför oss, livet. För det är ju andningen som vi drar in.
Mm. Fint.
Det har jag, undrar om jag fick med det i min nästa bok.
Jag tycker det är så fantastiskt. Man tänker inte så. Nej. Så därför blir ju andningen väldigt viktig.
Ja. Mm. Och också väldigt... jag tycker andningen är intressant för den är så pass... den är så pass självklar i hur vi mår.
Mm.
Att det är liksom vi mår som vi andas.
Ja.
Och också om man inte, om man är som många är idag, väldigt bortkopplade i sig själv.
Mm.
När man inte förstår hur man mår överhuvudtaget, så är det intressant att börja titta på sitt andningsmönster.
Mm.
Och också vi har så mycket folk som har så stela diafragma, alltså diafragman används typ inte.
Undrar hur många som är mig nu som lyssnar, som börjar tänka på sin andning och ta djupa andetag. Jag märkte direkt att jag började ta djupa andetag.
Och då heter det faktiskt inte djupa andetag. Det man ska göra är inte ta djupa andetag, man ska ta ett fullt andetag. För om du tar ett djupt andetag, det har vi fått lära oss, då spänner man ju sig. Då är vi så här, är det här så himla trevligt? Utan man ska istället använda hela lungorna bak och ner och... upp under nyckelbenen till dem.
Jag tycker att anatomin kan vara fin så här, väg in för att andas på ett nytt sätt. Mm. Att förstå liksom att diafragman trycker ner och som de här intercostals musklerna mellan revbenen, de är till för att när diafragman går ner så lyfter de ut och upp.
Mm.
Och just det här att lungorna...
skapa plats inom oss.
Och titta på en bild, hur skojen ser ut. Lungorna går ju bak liksom, hela vägen.
Kopplade till ryggen.
Skulle man fråga dig, vad andas du? Så skulle du säkert peka på bröstbenet.
Hej, 55 år. Går lungorna bak i ryggen?
Men en instruktion liksom, en instruktion att andas liksom med ryggen.
Ja, det är häftigt.
Helt relevant. Men det är en som annan tvättsvamp cool, som du fyller på liksom.
En annan cool grej också det här, tänka att... diafragman är i kontakt med den nedersta delen av hjärtat.
Mm.
Ja, exakt,
och varje andetag som vi tar som är fullt masserar hjärtat. Mm. Förstår du? Det hjälper hjärtat på traven.
Ska vi avrunda med någon övning, lite meditationstips.
Mm.
Kanske något andningstips. Yoga blir ju svårt. Och sen tänker jag också att jag ska... verkligen hänvisa till de guidade meditationer som vi har.
Så att de som,
där har vi ju redan massvis.
Ja, precis. Så att nu, om man lyssnar nu då, så får ni lite tips och råd här på vägen. Och sen så kommer ni i avsnittstexten kommer ni att kunna koppla upp till Kila och Magnus podd. Så har ni, om ni vill ikväll när ni ska gå och lägga er, har någon guidad meditation eller imorgon bitti, eller hur?
Ja, exakt. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt smidigt och enkelt och chosfritt. Jag tror till och med vi har vissa poddavsnitt som bara är sådär 10 minuter, 7-8 minuter.
Ja, det är
guld. Så man kan,
det tror jag mina lyssnare skulle älska. Vi måste samarbeta och hjälpa varandra och sprida bra saker. Mm. Det är så viktigt.
Det har också varit
vi är inte här för oss själva just nu. Vi är här för ett högre syfte.
Ja, så är det.
Det är därför vi alla är här just nu.
Vi gillar dig.
Ja, och jag gillar er.
Vi kan få gästa vår podd.
Ja, vad härligt. Så kan vi göra igen.
Kan vi prata vidare? Ja, precis, om vi inte hinner fram.
Del 2 kommer
redan. Om vi bara kommer till första frågan så tar vi frågan nummer 2 i vår podd.
Ja, vad bestäm ni vad ni vill ha.
Ska du köra en kort andningsövning och göra en kort meditation? Mm. Eller tvärtom?
Jag tänker att, Agneta, du vill väl ge dina lyssnare lite lugn och ro?
Mm.
Guidar du för övrigt meditationer?
Nej.
Okej, men då kan vi göra det då.
Mm.
Mm. Jag tänker att jag kan guida en andningsövning då som du har sagt är det man börjar med. Om
precis.
Man liksom vill. Så jag tänker att jag guidar en andningsövning som man gör i set om 4. Som jag tror att vi gjorde sist också.
Ja.
Men den är väldigt bra. Den heter 478, väldigt osexigt namn.
Mm.
Men den går in på att man andas in på en räkning av 4. Och så håller man andan och slappnar av i kroppen på en räkning av 7. Och sen andas man ut genom munnen på en räkning av 8. Okej. Okay. Så sätt dig bekvämt. Kanske sluta ögonen. Slappna av i käken. Och sen ta ett naturligt andetag in. Ett naturligt andetag ut. Och så andas vi in för att börja. Så andas in. 1, 2, 3, 4. Håll. 1, 2, 3, 4, slappna av. 5, 6, 7, andas ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andas in. 1, 2, fyll upp. 3, 4, håll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sju ut. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Och bara släppa andetaget. Så den här övningen gör man normalt sett två gånger till. Perfekt att göra om man ska lägga sig och sova och inte kommer till ro. Eller om man bara vill ha liksom en liten paus.
Mm. Älskar den.
Härligt, jag med. Och så tänker jag att du Fridan, för jag kallar Magnus för Fridan. Det är guiden en liten meditation. Ja.
Synd att du inte heter Fröjd. Du kan heta Frid och Fröjd meditationsklubb.
Ja, det var synd.
Det var synd. Mm. Ja, men precis. Så bara sitt upp eller ligg ner. Ni som lyssnar får välja precis själva. Man kan stå upp också om man är lite trött i kroppen. Och efter en sån här andningsövning så har vi liksom talat om för vårt nervsystem att det kan känna sig tryggt och lugnt. Och förhoppningsvis har den här långa utandningen gjort att muskulaturen har blivit lite avspänd. Magen faller ut lite, axlarna kommer ner. Och sen börjar följ andetaget precis vid näsborrarnas öppning. Och följ in, känner du fyller upp lungorna. Och sen följer andetaget hela vägen ut. Och du kan ha en helt naturlig andning. Behöver inte på något sätt förställa den. Och varje gång du tappar fokus så bara gå tillbaka till uppgiften igen. Oftast tar en liten stund för sinnet att vänja sig. Och tycka att det är okej att sluta multitaska. Att sluta vandra från ett ställe till ett annat. Och oftast när vi vandrar så tidsvandrar vi till sånt som har varit. Minnen som justeras och skrivs om och återupplevs. Och framtiden, antaganden, gissningar om hur du kanske kan bli. Och mer sällan så är vi precis i ögonblicket. Så vi känner hur vi gör det väldigt enkelt för oss. Varje gång kroppen andas in så viskar du jag är. Och varje gång kroppen andas ut viskar du här. Så vi betonar att vi är i det här kontinuumet av ögonblick som skapar det vi kallar för nu. Jag är här. Slappna av mellan ögonbrynen. Öppna munnen lite grann så käken slappnar av. Axlarna sjunker ner. Jag är här. Och sen bara öppna ögonen lite mjukt. Släpp in ljuset. Upplev att det inte är något drömskt. Något som man bara gör när man stänger ögonen. Utan att närvaron faktiskt är en fakultet, en förmåga vi har i vår hjärna. Och hur den kan användas när du öppnar ögonen. Hur en detaljrikedom träder fram, en klarhet och ett lugn.
Skönt. Jag förstår att folk älskar era guidade meditationer. Det är fantastiskt. Det blir så lugnt, verkligen. Och så sen kom ihåg det här med att göra sig själv större.
Mm. Exakt, alltid.
Alltid. Mm. Ja, kära lyssnare, jag kommer att lägga en massa länkar i avsnittstexten så att ni kommer att hitta till Kila och Magnus naturligtvis. Mm. Lyssna på deras podd som tar fart. Jag kanske dyker upp där som gäst. Som
det kommer du absolut
ni hörde. Jag tycker ni är fantastiska.
Detsamma.
Jag tycker om detsamma. Dig.
Tack så kul att vara på jorden samtidigt som er.
Ja, vad härligt.
Ja, puss och kram.
Tack. Hej.
Kära lyssnare, jag hoppas verkligen att ni var på en behaglig plats nu så att ni kunde göra både andningsövningen och den där guidade meditationen. Så häftigt att få umgås med Magnus och Kila. Det händer något, det blir liksom, vi har så mycket att säga till varandra. Ja, jag tyckte mötet var helt fantastiskt och jag hoppas verkligen att ni fick till er någonting här som påverkar er på djupet, djupt där inne i själen. För det är ju det som är syftet med hela den här podden. Ta hand om er nu, kära
vänner och vackra själar där ute i sommarsverige. Puss och kram, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.